Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Systrarna Britton, din kropp, dina val. Det här är en podd om graviditet, förlossning och livet som förälder. Oavsett om du väntar barn, är mitt i familjelivet, drömmer om att skaffa barn eller bara är allmänt nyfiken, så handlar det här om din kropp och dina val.
Jag hoppas kunna hjälpa dig att göra medvetna, informerade val när det kommer till din kropp. Du lyssnar på systrarna Britton, din kropp, dina val. Med mig och Pokoa.
Och med mig, Asabia.
Hallå allesammans. Mitt namn är Pokoa Britton Cavaco.
Hallå. Jag heter Asabia Britton. Vi har en gäst med oss här idag. Vill du presentera dig, eller?
Ja, det kan jag göra. Jag heter Emilia Bergmark Jiménez.
Ah. Jiménez.
Mm. Det är venezolano. Ah. Jag är fotograf och doula. Mm. Och författare.
Så kul att du är med. Du fotade ju också upp hos andra födseln.
Ja.
Det var mysigt.
Du och jag var där tillsammans.
Ja, jag fotade också.
Jag har sett alla där hemma. Mm. Det var jättefint.
Det var en otrolig upplevelse.
Jättekul att dela det med så många. Alltså att alla kommer ihåg lite olika grejer. Det känns inte liksom som bara, gud, nu måste jag komma ihåg alla detaljer själv.
Det är också så kul att ha bilder verkligen, för att jag tror att
jag
har ju så dåligt minne, jag vet att jag inte hade kommit ihåg 2% av, alltså mycket av mitt minne är ju bilderna som man har sett.
Absolut, ja.
Men ni har ju också det gemensamt, tänker jag, att nu bara kastar jag mig rakt in här och pratar födande direkt, men ni har ju det gemensamt att ni har valt att ha födslar båda två, där det har varit många närvarande. Så att ni har valt att ha många stödpersoner på era födslar. Och jag har ju varit med på några sådana födslar, och det är ju väldigt speciellt. Och det gör ju efteråt också att man får väldigt speciellt band.
Ja, precis. Man har verkligen varit med om någonting tillsammans.
Det förändrar ju jättemycket, säger jag.
Särskilt precis det när barnet har kommit och den här stämningen precis efteråt. Den är ju någonting.
Vi hör ihop.
Ja, liksom oxytocinruset i alla. Är väldigt, väldigt, väldigt härligt.
Åh, kul att tänka på det i vardagsrummet där alla håller på att tåta på med olika grejer. Och man bara, okej, jag har fått barn och alla är här. Fan vad mysigt.
Men hallå, hur mår ni?
Just det. Start with the basics. Jag mår bra, tack.
Du verkar sprudlande humör här, tycker jag.
Nej, men, jag mår bra. Nu är liksom alla barnen är hemma och det är roligt. Och det är kul. Alltså ha en 15-åring och en 5-åring och en 0-åring. Det är liksom, det händer mycket olika grejer kan man säga i deras liv.
Det är så kul. Alltså 15-åring, jag kanske inte ska prata om hans privatliv.
Men... Nej, men det händer en hel del där kan man säga. Mycket,
han är verkligen 15 år nu.
Han är verkligen
15-årig kille.
Ja, och det är väldigt...
Alltså det är väldigt kul. Jag tycker det ska bli så roligt.
Det också har hänt så fort. Alltså han visade en bild från när han skulle sätta in sin tandställning 1,5 år sedan. Då ser han ut som ett barn.
Mm. Ja.
Och nu liksom går han runt, kan aldrig ha en tröja på sig för att han ska alltid visa
också
sina magrutor.
Ja, han
har så stora dunkar med så här keratin eller vad heter det?
Kreatin.
Ja, men så här
träningspulver. Han har alltid varit lite spinkig liksom, men nu är han börjar bli ripped.
Det är det. Han är liksom smal, men... Liksom har bara muskler, vilket han älskar.
Men han
liksom
har blivit en snygg, alltså han är lite...
Ja, och framförallt, den som tycker han är absolut snyggast, det är han själv. Ah. Och det är underbart.
Fan alltså, vad gött.
Tittar sig i spegeln och bara står där och licking his lips. Ja, men det är jättekul.
Lyssnar han på den här?
Jag tror absolut inte det. Och jag tror absolut ingen han känner gör det heller.
Eller? Nej, men jag kan se fram emot det också. Ja. Jättemycket. Att min son, han är 5. Att han ska... Alltså den där resan. Verkligen längtar efter det. Mm. Så mycket.
Mm. När de går på fest och de ska vara kompisar på ett annat sätt. Mm. Liksom att han... Alltså han är också mycket... På många sätt så mycket skönare, tycker jag. För att jag känner bara så här, gud, nu kan jag prata med dig. Alltså relatera till någonting som du säger. Och du också hör mig. Vi kan liksom prata med varandra.
Mer än när han var ett barn.
Ja, liksom. Och det, han kan tänka lite själv. Och, nej, men det är så... Det är faktiskt jätteroligt. Mm.
Och också det, med utseendet, det är också att ta bort tandställningen. Då var man väldigt nöjd. Det minns jag själv när jag tog bort min tandställning. Då kan, det är ingen som kan stoppa mig nu.
Verkligen. Har ingen sagt att jag är fire? Alltså,
ja, verkligen. Gud. Man går runt och slickar på sina tänder.
Slickar på sina tänder. Du har också haft tandställning?
Nej, hon har bara perfekta tänder.
Ja, de är faktiskt helt
fina. De är jättefina.
Thanks, guys. Ja, men jag mår bra helt enkelt. Ja. Jag mår död, Tobbe.
Det är trevligt att vara här. Jag kom hit en timme tidigt och jag hade lite ont om tid liksom redan. Så jag känner mig lite stressad, men jag ska varva ner.
Komma ner varv.
Vad är nu?
Nu är jag här. Men jag har varit i Grekland. Det har ju varit jättehärligt. Första familjesemester. Alltså det var verkligen en så här småbarns semester, men det var jättekul.
Men jag följde dig på Instagram, såg helt underbar ut, men jag trodde typ att du var så här på Bahamas.
Men jag vet, alla frågade vart jag var och så blev de så besvikna när jag bara var i Grekland.
Det kändes som att det var så här svärsta lyx.
Men Grekland är ashärligt.
Ja,
alltså, jag minskar inte Grekland.
I'm going there, säger jag bara. Nu kände jag.
Nej, men det var jätte, det var fint. Men vi funderade faktiskt på typ Maldiverna eller något, men jag kände bara, alltså timme 2 på flyget med barnen.
Nej, men det var väl urskönt.
Urskönt att
det känns som att det är du som bara utstrålar Maldiver. Alltså du bara åker någonstans till, känns som Maldiver.
Tack. Ja, jag vill ha den utstrålningen. Men det är Grekland all the way.
Men också mycket alltså, billigare att åka till Grekland. Alltså, mycket närmare. Bättre för miljön. Men
underbart med Grekland. Gud, jag vill åka dit nu. Ja.
Men det är dåligt för klimatet. Ja, jag vet att det är det.
Men du har haft det underbart.
Jag har haft det underbart.
Fan vad skönt.
Hur mår du, Emilia?
Jag mår jättebra.
Ja, du kom också in hit med en energi som
nej, men
är
jag
god.
Mår jättebra. Det känns superkul att vara här. Ja. Prata med er om massa saker. Så jag är taggad.
Okej, vad ska vi prata om? Jag har sagt till Opoko att hon måste styra skeppet idag, för jag känner mig helt...
Helt i fokus. Jag ska säga någonting innan vi drar igång.
Ja.
Och det är att... Vi har en kurs som heter hypnokurs.se.
Just det.
Det får vi inte glömma att säga. Som är väldigt bra. Så, ja, förlossningsförberedande kurs. Det var det. Som kommer att uppdateras snart. Och även om man köper den nu så får man...
Vad ska vi säga?
Uppdateringar. Vi kommer uppdatera med utökat postpartum. Så det kommer bli ett liksom helt kapitel som är både till den födande men också till stödperson. Och sen amning.
Och så har jag en visualisering inför kejsarfödsel som jag tyckte blev väldigt bra, om jag får säga det själv.
Verkligen.
Och jag kände att det här vill jag göra.
Ja, men det är bara att göra det.
Ja, nästa gång kanske.
Ja. Exakt.
Då blir det kejsarfödsel.
Ja, men alltså då har jag faktiskt jag tänkt på det. För, alltså, jag skulle faktiskt inte, jag ville absolut inte det första gången. Jag har verkligen velat ha en vaginal födsel. Men jag skulle vara helt okej med faktiskt om det blev en kejsarfödsel nu. Det skulle också, jag skulle mer se det som, men vad roligt, nu har jag testat fan det mesta inom födande.
Det är en empirisk erfarenhet.
Jag kände det med, inför första, då var ju en grej så här, jag måste testa sterila kvällar. Vad fan är det de håller på? Kan det vara så himla jobbigt?
Jävligt,
som de säger. Jag ville också liksom, jag hade ju någon tanke på inte epidural, men om det blir epidural, också kul att ha testat det. Och, ja, så kanske tjejsarfödsel nästa gång.
Jag födde min son med tjejsarfödsel. Det var ett ljuvligt sätt att bli förälder.
Ja.
Alltså verkligen själva liksom momentet när han när han kom till mig, så var ju ljuvligt. Ja. Så, verkligen. Sen det var ju jobbigt det som ledde upp till det, men det är verkligen inte just det ögonblicket, tycker jag var helt fantastiskt.
Hade du någon tanke, alltså för som sagt, jag längtade verkligen att föda vaginalt. Det hade nog varit en sorg för mig om det inte blev så. Var det för dig, eller du var beredd på att det kanske händer och det känns okej?
Okay. Ja, men jag var liksom, alltså då när jag födde min son, det var ju 5 år sedan, jag var liksom ett helt annat liksom tillstånd i mitt liv då. Jag tror att kanske som det hade varit nu, när jag liksom är mycket mer involverad i vad födande är och liksom har sett mycket mer och förstår mycket mer och så, då eventuellt, om det hade varit så att jag skulle föda mitt första barn nu och det hade blivit som det blev då, hade jag, då tror jag att jag hade blivit mer besviken. Men som det var då, så var jag liksom helt, jag var inte medveten på samma sätt. Så det var liksom för mig bara så här,
ta det lite som det kom.
Jaha, nu blev det så här liksom, lite så. Men sen var det ju faktiskt att just det här ögonblicket liksom när han föddes och när jag hade la honom på min hals och liksom att det var ju otroligt liksom. Och det kan man ju verkligen prata om, tycker jag, med kejsarfödsla liksom, att jag vet att det är jättemånga som upplever det som jättetraumatiskt och man blir fråntagen någonting och man blir besviken på sig själv eller sin kropp eller och att man inte har kontroll och så här. Men jag kan ändå säga att för mig tycker jag liksom att det där rummet var ju jättevackert. Alltså det var som ett så här stort kaklat rum, det var som en så här sal man låg i liksom. Och så alla personalen säger ju så här vilka de är.
Och många upplever dem som väldigt trevliga, operationspersonalen. Och lugna och kunniga, fan vad de har koll på läget.
För mitt snitt var ju akut, men inte urakut. Men det var ändå inte så där. Jag har också varit med på planerade snitt och då är det ju ännu mer. Alltså då är det ju verkligen så här lugnt. Men att just att alla säger så här sitt namn, det är någonting så himla fint med det. Ja, det är som så här ceremoniellt typ. Nu ska alla de här vara med och välkomna mitt barn. Typ. Och sen så... Nej, men det var väldigt fint liksom att min kille var ju liksom här vid min sida, vid mitt huvud. Och när de la mitt barn så här på mig så ramlade han ju liksom bara ner på oss. Typ, och bara så här grät. Och, alltså det var så otroligt. Nej, det var ett otroligt ögonblick. Så jag kan verkligen liksom säga att det finns någon otrolig skönhet i det där. Som jag verkligen känner att den... Jag vill inte släppa förbi den. Liksom. Jag tycker verkligen man ska se den. För vad det är. Liksom. Så att, nej, jag blev inte besviken då. Jag
tänker de som kanske har det svåraste, om det är akut, om man inte hade tänkt att det skulle bli så. Men de som inte får just barnet till sig direkt utan att barnet tas ifrån. Det är ju...
Fruktansvärt.
För många, ett mer eller mindre trauma.
Men min son las ju på mig först, och det var väldigt kort, väldigt kort. Och sen tog de bort honom och klippte navelsträngen. Sen la de ju honom tillbaka när de sydde ihop mig. Men sen efteråt så skildes ju vi åt. Och då var vi ju skilda åt i flera timmar. Och det har ju efterhand, alltså nu när jag jobbar med födslar och har utbildat mig till doula och har läst så mycket om liksom den här golden hour och att det här liksom, ja, men när jag har sett liksom breast crawls, jag har sett, alltså då kan jag ju känna att det har gått upp för mig liksom, att det där var fan ett trauma. Det där var inte okej, för det var ju en fruktansvärd upplevelse att ligga på det där uppvaket. Och det ska jag också säga till alla som lyssnar och är panikslagna inför nej, blir snitt och uppvak och så här. Det var ju, det är inte så för alla, det blir inte så för alla att man måste ligga ensam på uppvaket.
Men för många tyvärr.
Men att det var jättejobbigt. Och jättehemskt. Och det kan jag verkligen känna i efterhand. Så här, gud, det där missade jag och det fick inte jag vara med om. Så det kan jag känna verkligen. Att om... Nu tror inte jag att jag ska ha några fler barn. Men om. Att jag skulle förbereda mig bättre på det. Liksom, och säga bättre. Okej, om det blir snitt, då vill jag ha så här. Kan vi ordna att det blir uppvakt tillsammans? Kan man göra så här? Liksom, om det är medicinskt möjligt och alla mår bra. Så. Kan man bra skriva in i brev? Eller?
Precis.
Jag hörde faktiskt en... Jag vet inte vad jag ska säga ens där, men en tjejsafett som jag var med på i alla fall, då var det mycket FaceTime. Alltså, då visste man så hade alla med sina telefoner.
Jättebra.
Och så, för att också det här att ligga och säga, jag vet ingenting som händer. Åtminstone där med FaceTime, då kunde man se att allt är okej, hon kunde se att hennes partner var okej, hon såg att jag var där, att hon visste att så här, men HK vet hur vi vill ha det och jag ser att min partner är inte ensam och jag ser att mitt barn mår bra. Och jag tror att det fanns liksom mycket lugn kom utav det. Sen såklart hon var jättespänd liksom, på att få komma. Men det var, kändes mer som att säga, nu jag kan inte vänta, vad kul det ska bli. Mer än, fan vad det här känns så himla jobbigt.
Ovisshet, precis. Jag tror det är jättebra.
Jag tror det hade gjort jättestor skillnad för mig. Om vi hade haft telefon och kunnat se Miguel och Erik på telefon. Precis. Och se liksom vad han, hur han satt där ensam med vårt barn. Alltså det kändes ju helt... Liksom, han mådde ju bra, det gick ju jättebra. Men jag var ju helt i liksom upplösningstillstånd över
man
det.
Man fattar verkligen. Tänk om man gjorde så här på ett djur. Eller, alltså att det är någonting som fattas sen. Man har precis fött det här barnet och nu är inte du här. Det måste bli liksom kortslutning.
Men jag tror också för egen del att jag tänkte så mycket... liksom, för att det var som att fram till snittet och när han kom ut och de la honom på min hals, fram till att de hade sytt ihop mig, då var det en födsel. Mm. Men efter det så sa de ju så här, nu kommer vi sova ner dig för du har ju varit vaken i jättemånga dygn och du måste vila.
Mm.
Och då så kände jag ju så här, nej, jag vill inte det, men jag sa ändå, okej. Okay. Ja. Och så satte de med mig.
Man tänker att man kanske inte har ett val. Jag tänker.
Alltså, nej, men jag kände nog bara att jag var så trött. Mm. Så att, liksom så. Men då satte de med mig. Men det var som att då slutade det liksom att vara en födsel. Då blev det en operation.
Då blev jag patient.
Och då blev det konstigt att jag fick ligga liksom på ett uppvak tillsammans med massa andra patienter som inte hade... Alltså det hade varit en helt annan sak att ligga på ett uppvak med andra...
Som hade fött.
Som hade fött.
Mm. Ja, eller liksom, jag vet inte, men med någon annan, en barnmorska kanske, alltså någon som hade kunnat informera om mitt barn eller liksom whatever.
Det är ganska,
men
det här, basic, alltså yeah, man hade tyckt att det skulle vara
men
så.
Men det här var liksom en kulvert under Södertälje sjukhus liksom, och det var en jättegullig sköterska där som var fantastisk, som satt och höll min hand liksom i flera timmar. Och det var jättefint, men... Då var det som att, nu är jag en patient. Mm. Nu har jag plötsligt inte fött barn och det är ingen som tar hänsyn till att det viktigaste för mig det är att jag vill ha mitt barn.
Mm.
Utan det viktigaste för dem är bara, nu ska det här skakandet gå över och du ska kunna röra på fötterna eller vad det nu är. Liksom. Mm. Det blev så medicinskt och det hade inte varit det på något sätt fram tills dess. Så det var en jättetråkig och hemsk upplevelse.
Det vill man ju verkligen att de ska ta med sig. Det är, det är ju det här med att alltså, olika avdelningar har ju inte så bra kontakt med varandra.
Nej.
Och det är ju synd för att... Ja.
Det, men det finns ju olika rutiner också. Men jag har ju varit med på planerade snitt som fotograf och doula. Och då har ju familjen fått ligga på uppvaket tillsammans. Jag förstår ju distinktionen, liksom akut snitt och inte och så. Men mitt barn mådde ju jättebra. Det hade ju gått jättebra att de hade följt med. Eller liksom.
Mm, precis.
Eller att man hade kunnat ha uppvak på rummet på BB. Eller liksom.
Exakt. Mm. Alltså det går ju... Ja, det är bara att det är svårt med dels resurserna och att någon ska ta ansvar. Eller också
det är
någon
det.
Precis, någon ska ta ansvar och att tänka kanske lite utanför boxen ibland. Det är jättesvårt på ett rigitt sjukhus med riktlinjer och grejer. Ska vi prata lite om vad du håller på med just nu?
Ditt projekt, Svenska förlossningar. Vad är det för något? Alltså, Telle Salabäret.
Ja, vad är det för något?
Alltså, jag vet att jag är en del av det. Men,
du är en del av det.
Men ändå berätta ändå.
Nej, men det är ett ganska... jag tänker att det är ganska enkelt egentligen. Men det är ett komplext ämne liksom. Mm. Och det var ju, jag har ju skrivit en bok som heter En förälders födelse, som handlar om min sons första 3 år och liksom mitt föräldraskap och hur det var att bli förälder för mig och min partner. Och liksom.
Så fin bok.
Tack.
Underbar.
Tack. Den har ju liksom förändrat mitt liv på jättemånga sätt, för att den har, alltså det har varit så extrem respons från folk som har läst den.
Mm.
Så det är ju en jättepersonlig bok. Och responsen som jag har fått har ju också varit extremt personlig. Och i den boken så berättar jag ju om min förlossning. Då som jag berättade om lite här också. Som slutade med akut snitt och så efter väldigt många dagar med värkar och så här. Men det var ju, och då efter att jag födde min son så tänkte jag ju så här. Fan, ska vi bli doula liksom? För den här... Det var ju jätte liksom, märkligt med det här snittet och uppvaket och allting. Men när jag väl fick träffa honom efteråt så var det ju liksom... Alltså det var ju...
Magi.
Alltså...
Extas.
Alltså, ja, det var extas. Mm. Alltså, jag var så hög som ett hus liksom. Mm. Och då i den där liksom, då kände jag bara, det här måste jag
göra
få...
hela tiden.
Ja, jag måste få vara med om det här igen.
Fan, det är som en drog verkligen.
Nej, men det är verkligen... Ja, vi kan prata om det. Doula High som man pratar om också. Om man har varit med på en födelse. Men, nej, men att då kände jag, gud, man kanske skulle bli doula liksom. Och sen försvann den tanken bort in i dimman, för att jag gick in i en förlossningsdepression. Alltså jag fick som PPD, postpartum depression. Och vi hade jättetuffa, liksom första året jättetufft. Och jag skrev den här boken och liksom jobbade och så. Men då när jag hade jobbat... ja, men det var kanske 2 år efter att Miguel föddes. Då blev jag tillfrågad om jag ville vara med och, eller om jag ville göra ett uppdrag för, jag jobbar som reklamfotograf för en reklamkund, ett försäkringsbolag, om jag ville göra en film på en förlossning.
Den har ni sett i tunnelbanan kanske?
Ja, den har gått i tunnelbanan.
Ganska många
ja, den har gått på bio, tv och, ja, då sa jag ja. Superkaxigt liksom. Absolut, gud, liksom, jag är rätt person för det här. Inga problem typ. Och sen så ja, men började vi då leta efter en person som vi skulle, som ville vara med, eller som ville att jag skulle vara med på dans förlossning, och som också kände sig bekväm med att det här skulle bli en film och en reklamkampanj och så. Och sen så träffade jag en fantastisk tjej och vi connectade liksom, och det kändes jättebra. Och sen så när hon ringde mig då och sa, nu har det satt igång, då kände jag bara, fuck.
Varför? Ska jag göra det här?
Vad har jag gett mig in på? Det här är för,
det är för stort.
Alltså stövlarna var enorm. Alltså det var verkligen vatten över liksom huvudet. Så. Alltså jag var så rädd. Mina knän liksom darrade. Jag frös. Alltså jag bara, nej men fuck. Varför?
Hade du förberett dig på något sätt? Eller hade du liksom gått in i vad det här innebär? Eller hade du bara tänkt att...
Alltså jag hade förberett mig liksom professionellt kan man säga. Alltså jag hade ju så här packat fotoväskan. Liksom, och det var ju ändå... jättebra, för att när jag väl kom fram så var det ju också så här, gud vad skönt att allting var förberett, jag hade liksom stenkoll på allt det var så här, så på det viset hade jag ju förberett mig, men alltså jag hade ju tittat, jag menar, jag har ju kollat mycket på ditt Instagram-konto innan och liksom mycket på förlossningsfilmer på en, liksom Instagram men i övrigt, alltså förutom den liksom litteraturen jag själv läste och så när jag själv var gravid och skulle föda barn, så alltså jag tänker lite att mitt perspektiv var nog, alltså, det är så långt ifrån, alltså jag var så ovetande och oförstående egentligen. Och det är lite liksom fint att tänka det, att man kan vara det liksom helt bara, okej, okay, come with me typ, eller så här, ja vi får se typ så. Men det var ju också då när det här liksom blev en realitet, att jag skulle gå in i det där rummet, som jag bara fattade så här, shit, jag är så rädd. Min egen förlossning som jag själv inte alls hade liksom tänkt var något trauma eller liksom, den bara kom så över mig som ett, ja, det bara, och liksom alla de här tankarna som bara så här, det här är outrätt, jag har inte gått igenom det här, jag har skrivit den här boken i 3 år och tänkt att ja, men det är terapeutiskt, men det är ju inte samma sak som att prata med någon. Nej. Eller liksom. Men sen så kom jag fram till SÖS och så stod jag där utanför den här dörren och så kom barnmorskan ut och så sa hon så här, men nu får du gå in. Och då var det bara så här.
Jag får hjärtklappningar så där, det där ruset som jag kan känna.
Alltså
jag
bara liksom la handen på dörrhandtaget liksom och bara tänkte så här, jag är här för hennes skull. Alltså det handlar inte om mig.
Det är det bästa sättet att tänka tycker jag också. Alltså när man blir alldeles för nervös när man ska gå in. Det här handlar inte om
det
mig.
Det handlar inte om mig. Så jag bara öppnade dörren och gick in och sen... så förändrades hela mitt liv i det där rummet. Det var liksom som att jag förstod... alltså, om någon hade frågat mig innan, i och med min egen födsel också, så hade jag liksom, under hypnos, så om någon hade frågat mig så hade jag sagt så här, nej, men alltså, barn kommer inte ut vaginalt. Det går inte.
Nej.
För jag vet. Alltså, det går inte.
Nej.
Och det ändrade ju hon på, i det rummet. Jag fick se det. Och då förstod jag.
Det går. Det är så viktigt att... Ja.
Och det är så liksom löjligt enkelt på något sätt att det så här måste ses med sina, man måste se med sina egna ögon för att liksom förstå det. Men hon... Alltså när de sa liksom nu... Det var 2 moment som var så jävla starkt. Det ena var då att de sa så här, bebisen har jättemycket hår. Alltså att man kunde se liksom hans huvud och håret. Och då var det som att hon började liksom gråta och... fick liksom bara den här jävla Anna, alltså så. Och hon var så, hon gjorde liksom sitt arbete själv. Alltså det var verkligen så här hands off och liksom respektfullt i det rummet. Det var så fint liksom. Hon gjorde verkligen allting själv. Och sen när han liksom huvudet kom ut så sa de så här, vill du ta emot honom själv liksom? Och då, du vet, de här händerna som bara skakar så här, så sträckte hon sig ner och tog emot honom. Och liksom lyfte upp honom så här. Och han liksom tittar på henne så här med så här ögonen. Och hon sa så här, han tittar på mig.
Och jag började gråta.
Nej, men alltså, jag ryser när jag pratar om det. För det förändrade mitt liv liksom. Och jag stod och filmade då så här.
Och just det, du står ju med kameran.
Jag stod med kameran och mina händer bara där och så tänkte jag, men fan, får ju skärpa mig liksom. Måste hålla still. Samla dig, verkligen. Samla dig. Ja, men alltså det var liksom min hjärna, det var som att någon typ skruva av liksom locket på min hjärna och bara så här och så bara fint. Visade mig typ sanningen, eller jag vet inte. Och liksom efter det så tänkte jag bara så här, okej, men alltså efter det, jag var ju så hög när jag gick ut från den där födseln på morgonen, du vet, ut på så här höstmorgonen.
Livet.
Mm. Jag bara gick till Liljeholm och köpte så här solrosor, typ så här mycket solrosor, bara dela ut till all personal på min förskola. Jag har varit med på födseln. Så det var, alltså jag var som hög som ett hus.
Nej, något alltså.
Nej, men alltså, Dola Hai kallades det tidigare. Ja. Det var väldigt skönt när jag fick ett namn på det, för det var, alltså.
Vad är det som hände?
Ja. Men, och då tänkte jag ju liksom så här, okej, okay, jag har ju inte liksom bestämt mig själv för om jag vill ha några fler barn eller om jag kan få det, eller liksom hur jag liksom, men jag kände ändå så här, det här är någonting som jag måste liksom berätta om. Det kom lite efterhand efter att jag hade gjort den här filmen och det, för det var när den började gå sen på TV och den responsen som jag fick då. Mm. Var ju helt, för det är ju också den där filmen, folk grinar ju ut.
Den är så vacker. Jättefin.
Ja, nej, men den är liksom
ljuden.
Ja, nej, men det är
på riktigt, alltså man känner ju, alltså ofta sådär på film och grejer, alltså det är väldigt uppenbart att det här inte är verklighet. Och det är verkligen tvärtom med den här filmen, att det är väldigt uppenbart att det här är verklighet. Och att man känner att gud, tänk att jag ska komma in i det här rummet. Det är liksom, otroligt.
Jag tänker på den filmen att det, liksom det jag ser när jag tittar på den är liksom att jag ser att mina ögon är liksom virgin eyes typ. Att jag aldrig har sett det här förut. Jag bara liksom, mina, alltså jag är så här, det här händer liksom. Men då, sen så gjorde jag en story om, alltså med familjens tillåtelse då såklart, en story på min Instagram om den här tillfället liksom, och berättade om det. Och det kändes också bara som att så här, nej men det finns något här liksom som jag liksom, jag kan beskriva saker, det är liksom det jag kan. Jag kan liksom skriva och fota det liksom, och någon måste göra det på ett annat sätt kanske än bara det som är gjort hittills. Alltså det finns så mycket mer, så många fler aspekter till födande som är liksom existentiella och emotionella och den här liksom, alltså nu när vi sitter här inne, alla sitter liksom med tårar i ögonen och pratar om det här. Det blir liksom en, det är någonting kollektivt, någonting som behöver liksom få finnas. Och då började jag tänka på den här alltså, för jag hade sagt till min redaktör, alltså när jag skrev kontrakt på min första bok då, och det var ju 2018, alltså ett år efter min son föddes, så frågade hon mig så här, har du någon mer bok i dig liksom, som du vill skriva? Och då sa jag bara så här, jag vill göra en bok om födslar. Och då kom det liksom väldigt starkt tillbaka att så här, men det här, det, nu är det nog dags liksom. Och sen så kom ju min, alltså en förälders födelse ut, och det var mycket med det och liksom så. Och sen så förra året vid nyår, alltså årsskiftet 2020-2021, då bestämde jag mig för att, nej men nu är det dags. It's time.
Och då utbildade du dig till doula också?
Nej men det gjorde jag senare. För att då, alltså det var ju verkligen, jag var ju helt oerfaren egentligen, förutom att jag hade varit med på den där födseln. Men att jag hade varit med på en födsel, det är liksom ganska mycket mer än vad de flesta människor har varit.
Ja, verkligen. Ja,
alltså ens egen eller ens typ partners födsel är ju oftast den första. Ja. Och det,
och för många den enda.
Alltså, de flesta är ju med, är på sitt eget barns födsel. Och man jobbar med födande är annorlunda, men de allra flesta är ju inte med om en syster född barn eller ens kompis.
Nej,
eller liksom.
Nej tyvärr. Ja. Jag försöker verkligen peppa folk att
bjuda in. Chansen.
Och tacka ja om du får frågan.
Om du får frågan, tackar jag.
Vilken ära och vilken upplevelse. Snacka om att liksom också skapa band till varandra. Jag har varit med på många av mina vänners födslar, och det är som att se sin vän eller någon man älskar föda barn, det är liksom någonting helt annat.
Man ser ju den människan, alltså även om man känner varandra så bra, man ser den människan
i ett helt annat tillstånd.
Ett annat till, som också ett helt annat ljus.
Ja.
Att man bara, för jag vet, det har jag ju sagt förut, men alltså när jag varit med på både dina och vår stora systers, att man bara, jag trodde inte jag kunde vara nu börjar jag gråta igen, jag är väldigt blödig idag. Men att jag är så stolt över de här människorna, att jag sprängs. Jag ser att de gör ett helt otroligt jobb. Och liksom när jag tittar också på alla de här barnen, och bara, så tänker jag också på er i de här ögonblicken.
Men det är någonting speciellt.
Ja, det är jättespeciellt.
Det är något, det är liksom en god... Jag tänker ju ganska ofta på, vad kommer jag tänka på min dödsbädd? Kan man tycka vad man vill om det. Jag tänker mycket på det, men det är ju liksom fyra ögonblick i mitt liv som jag vet att de här ögonblicken kommer jag tänka på. Att här har jag känt mig så nära livet, så nära andra människor, och också bara, gud vad det är vackert att leva. Och liksom känt sån tacksamhet att jag har fått vara i de stunderna och vara med er, och att liksom, ni är mina. Det är jätte... fint.
Det är verkligen.
Tack det är för det, guys. Med, det är någonting med det där, den där stunden, alltså, eller stunden, men också, det är ju ändå en ganska lång stund efter att man föder barn, en ganska lång tid när man är så där otroligt skör. Mm. Alltså att bara man...
Öppen liksom.
Ja, när man är så öppen. Och den, det smittar ju av sig på alla som är i rummet. Jag tror det är därför man reagerar så här också när man pratar om det, för man går tillbaka till det. Alltså när jag berättar om henne, när hon lyfte upp honom och sa han tittar på mig, tittar på mig. Alltså det är som att jag, där är liksom den här hinnan mellan livet och döden och allt som spelar liksom roll. Mm. Den är så tunn. Och när jag tänker på det så kommer jag liksom tillbaka in i det. Och den föreningen är otroligt stark.
Det är att det. Att man kan ju mötas där, även om jag inte var där, så kan jag ju mötas i den.
Och man har liksom sett känslan. En person i det tillståndet när den där liksom hinnan är... genomskinlig på något sätt. Det är så jävla stort.
Så jävla stort.
Ja.
Det är också något annat än att liksom, alltså vara den som föder själv. Ja, ja. Alltså då är man ju där, men man är ju någon annanstans också på ett sätt. Alltså det är ju något med att vara med när någon annan föder, upplever jag i alla fall. Alltså det är en helt annan känsla.
Det känns jätteviktigt att prata om, tycker jag. Hur, vad det är, alltså den känslan, och just för att också, jag tror att många är rädda för att, nej men gud, jag skulle aldrig våga vara med om någon jag känner födde barn, eller det skulle kännas läskigt, eller liksom, men att...
Tror du det? Alltså, ännu mer tror jag att folk är så här, att man tycker att det är för intimt att fråga. Alltså,
man vill inte tränga sig på, man,
Nej men jag tänker, alltså bjuda in till sin egen födelse, alltså man, det är för, jag vet inte om det känns som ett stort krav att ställa på en vän, eller om man känner att det är, man kommer känna sig förblottad. Alltså jag tror att för många är så främmande att ta in någon mer in i det här rummet som är bara, ska bara vara jag och min partner och massa vårdpersonal som jag inte känner.
Det är ju också otroligt kulturellt.
Ja, alltså, verkligen.
Det här, du och jag har pratat jättemycket om det. Liksom vad, alltså... att vi tänker att vi ska liksom föda ensamma. Mm. I Sverige är det liksom pinsamt typ att vilja, alltså det är som att så här, nej men det här ska bara vara vi.
Ja precis. Alltså det är nästa, ja men exakt. Och att man, att det, ja men att det här, det är något väldigt privat, och det kan ju förstås vara det, men det behöver inte det vara
ju,
så.
Alltså det är ju så, alltså det är ju väldigt liksom quote on quote privat. Men vi också vill ju gärna att det ska vara de här okända
människorna. Det är precis, som man inte känner.
Det är väldigt, det är...
Men jag tänker också att det behöver ju inte vara mindre privat för att man har flera stödpersoner.
Verkligen inte. Alltså de kan ju snarare hjälpa en att bevara det här privata, alltså, det intima.
Ja.
Det är...
Men det, jag upplever mer att det handlar mycket om, i alla fall om man har en partner, att det alltså, det finns ju en obalans i det här med att vara gravid då, om man är i en heterosexuell relation. Liksom att kvinnan är gravid och ska föda, och partnern står bredvid och känner, vad kan jag göra, eller så vidare. Så. Och att då blir det som att säga att man vill ha fler stödpersoner, det blir som ett hot mot partnern.
Exakt, och du tar bort, man tänker att man tar ifrån någonting från min enda roll här. Alltså, är inte jag tillräcklig? Ja. Det är väl många
det upplever jag väldigt starkt. Alltså i mitt projekt med många partner som jag har mött. Det är ju, de flesta är ju, partnern är ju misstänksam eller liksom...
Men efteråt... Tvärtom. Vem är det som är nöjdast med det där?
Nej, men tvärtom. Alltså verkligen. Men då i alla fall tänkte jag att jag skulle börja med mitt projekt då. Mm. Och då tänkte jag, okej, vad ska jag göra? Vad är det här liksom? Och då bestämde jag mig för att jag ska kalla det för svenska förlossningar. Det är ju någonting som har hängt kvar. Det var till liksom ett arbetsnamn, men det var för att jag ville att det skulle vara så ganska torrt. Alltså så torr inramning typ. För att ämnet i sig är så otort och så komplext. Så jag ville liksom bara ha väldigt enkelt för att jag skulle kunna vara fri i det här liksom. Så då tänkte jag så här, okej, jag ska fotografera och skriva om födslar. Och fotografera och skriva om hur det är att föda barn i Sverige på 2020-talet.
Mm.
Och liksom bara så här, vara med. Alltså det blev väldigt så här, idén var ganska empirisk. Så här, jag ska vara där. Får vi se vad som händer. Typ. Mm. Och så har jag liksom som en metod. Där man får mejla till mig och sen mejlar jag tillbaka information och så får man ta ställning till den och sen har vi ett möte och så får man ta ställning till det och sen träffas vi och så får man ta ställning till det och sen när man väl har bestämt sig så om allting funkar så är jag med.
Var det många som ville,
ja.
Många som nappade?
Ja.
Hur många?
Alltså den första dagen när jag la ut det på sociala medier fick jag flera hundra mejl.
Mm, wow.
Mm. Så att,
otroligt.
Ja. Och det har egentligen varit throughout, kan man säga, ett extremt stort intresse. Det man kan säga är att det är väldigt homogent gruppen som är intresserade. Och det har ju varit en väldigt stor utmaning för mig.
Hur vita medelklass
kvinnor. Som är väldigt pålästa och känner till sina rättigheter och liksom... ja, men det är ju också ett väldigt stort antal hemmafödslar.
Mm. Och det blir ju, vilket är ju svinbra att vara med, men det blir ju inte heller så representativt.
Nej,
för svenska förlossning.
Nej, och det är också ett liksom privilegierat perspektiv ändå på många sätt. Liksom. Även om det inte bara är liksom, alltså det finns alla möjliga olika människor som föder hemma och man kanske finansierar det på jättemånga olika sätt. Så, men
det, också bara ens att veta att man har den möjligheten. Alltså det blir också...
Ja. Nej, men det är,
exakt, ja. Bara att man är i Stockholm. Alltså.
Ja, Och sen så är det ju också att jag är i Stockholm, så det är ju också just nu.
Men du reser inte för det här projektet?
Nej, men jag ska. Mm. Men inte just nu. Men det, jag ska göra det, tänkte jag, sista liksom, svängen i projektet, för det måste jag också ut i. Ja. Men då så var det massa folk som mejlade, och då var det ju också liksom pandemi, så jag pratade ju med alla sjukhus, och de sa bara, absolut inte, du får absolut inte vara med.
Nej.
Och då bestämde jag mig för att jag skulle vara med på en hemfödsel då, det första, för att ja.
Där kan man göra vad man vill.
Exakt. Där kan man göra vad man vill. Precis.
Nej, men man kan faktiskt
det. Nej, men det kan man. Och sen så var jag med dem, och så slutade det med att de åkte in i alla fall. Och då åkte jag med dem och var doula.
Och då fick du vara där?
Ja, jag fick vara där för att jag... De födde med Cayenne Ekjord.
Okej, okay, hon födde med.
Nej, hon följde inte med, okay. Men hon ringde in och sa att de har med sig en doula. Och då så sa hon, tjejen som, eller sköterskan som de pratade med, sa liksom att...
Och det var BB Stockholm eller?
Nej, det var ett process. Men då sa de, ja men det går bra.
Okay.
Ja,
för doula, det är ju nästan bara i Stockholm. Alltså doula var ju väldigt tidigt välkomna på sjukhus. Mm. Det är till exempel i Skåne. De fick ju vänta väldigt länge.
Nästan
alltså
år.
Under pandemin.
Ja,
Men när jag ringde till BB och pratade med dem i samma veva, då sa de enda som är välkomna, det är doula kulturtolk Stockholm. Alltså då att man behöver ha en kulturtolk med sig för att man har inte prata svenska till exempel. Men det är ju såklart också beroende på vem som sitter i telefon.
Det är ju alltså, så alltid.
Ja, och alltså, då ringde Cayenne, och så den här tjejen vågar väl inte säga nej till Cayenne. Och då åkte jag med in där. Och då återigen var det ju den här känslan av att okej, nu har jag tagit mig vatten över huvudet. Liksom, jag är inte doula. Men liksom Cayenne bara tog tag i mig, bara tittade mig i ögonen och bara, du är en doula. Jag liksom ser det, jag känner det. Nu gör du det här liksom. Och då kände jag ju igen också det här. Bara, det här handlar inte om mig.
Nej.
Jag får bara slänga det här åt sidan. Det spelar ingen roll vad jag är eller inte är. Det här handlar om dem. Jag ska få stöd för dem. Jag ska vara här liksom.
Cayenne är hembarnmorska och är känd av alla som
veteran,
vet något om
hemfödslar. En av de liksom mest etablerade. Liksom.
Hon och Ann Betrén är väl de som har hållit på längst med hemfödslar i
Stockholm. Hon har också liksom grundat det här som kallas för dyktekniken. Nej, men och då så var jag med på den födseln, och det var också liksom en helt otrolig upplevelse, helt liksom ljuvlig upplevelse. Men efteråt så kände jag att jag hade,
alltså, har fler verktyg.
Ja, och att jag kände liksom, gud, jag behöver debriefa med någon. För jag kontaktade ju dig då. Och för att jag bara, jag måste prata liksom, om vad jag har varit med om. Så när jag kom hem, när jag kom liksom innanför dörren där på morgonkvistan, det första jag gjorde var liksom bara googla så här doula-utbildning. Och sen var jag med på ytterligare en födsel, en hemfödsel. Med ett barn som föddes hemma i en förlossningspool. Och då var en doula med. Och jag som fotograf då. Och det var också väldigt tydligt att det var också en helt annan upplevelse. Att vara där som inte den enda stödpersonen.
Utöver partnern.
Och det var ju liksom partnern, hembarn, morska, doula och jag. Och det blir så otroligt tydligt för mig. Liksom, man kommer ut från den födseln med liksom, man känner att man bara går på liksom, bara, you're fire. Typ. Ja. Alltså, du är bara så här, allt. Men när man är själv, då blir man helt utpumpad.
Det blir dränerad kan man ju bli. Ja. För man måste ju vara närvarande mycket mera och kanske på ett annat sätt. Jag tänker, jag vet inte hur det är att vara fotograf. Men...
Ja, men det, ja.
Vilket man, alltså det är också en anledning just till som part att man borde vilja ha en extra person där som just kan avlasta och hjälpa till att ge stöd, inte bara till den som föder men till en själv.
Och också alltså, att man kan få vara närvarande, att man inte behöver tänka så mycket på att hämta och fixa och bla bla bla. Liksom, du ska ju också bli förälder. Det är ju toppen om du kan få möjlighet och tid att liksom sätta dig in i det och inte vara så här, nu måste jag verkligen hålla på och liksom lyssna på vad personalen säger eller titta på de här apparaterna eller hämta det ena med det tredje, utan då är du där med din partner och så kan den andra stödpersonen hålla på och fixa lite annat.
Ja, och jag tänker att för mig i alla fall, jag tänker ju varje gång att liksom jag är ett stöd åt er.
Exakt.
Alltså, det handlar ju verkligen såklart att en födande är liksom centrum, men det är ju verkligen en team effort. Precis. På många sätt.
Och mycket är också att jag ska ju stötta partnern i att vara det bästa stödet för sin partner.
Exakt. Ja, man kommer till den födande genom partnern. Liksom det,
för de känner ju varandra bäst. Ja. Och det är ju oftast den som den födande vill ha närmast. Så vad kan jag göra för att underlätta för partnern att vara ett bra stöd?
Ja, men Emma Philipsson, förlossningspodden, hon sa också simla smart grej, att hon sa så här, det finns ju absolut födande som inte vill, som inte kommer vända sig till sin partner för stöd. Men de kommer inte göra det ändå, även om inte dolan är där liksom. Det och liksom, det är någonting annat som det handlar om i sådana fall liksom.
Det är en diskussion ändå i sig.
Ja, verkligen. Det finns så många diskussioner i det här. Det är verkligen ett outtömligt ämne. Och så mycket saker som man också är lite så här, ska jag säga här, ska jag inte säga här, ska jag liksom, vad är min roll? Alltså, ja, men det är väldigt spännande.
Jag tänkte bara på en grej med det här med att det är en del av våran svenska kultur med att man, det ska vara något väldigt privat. Men det är också, det genomsyrar också förlossningsvården, alltså kulturen där. Att jag vet inte hur ni som doula har känt, det kanske har blivit bättre nu, men att många barnmorskor upplever kan vara främmande till att det ska komma in fler. Och jag har absolut upplevt det när det är, ja, men andra kulturer där man har med sig många, att det har motats. Alltså det finns barnmorskor som sätter upp egna små regler för att här inne får det inte vara mer än
så många.
Det är tydligen förbjudet. Och när man frågar lite så här, men varför då? Då har man inte riktigt svar på det. Men här inne gör vi så här, för det är så jag alltid har gjort. Liksom. Så att det är ju inte heller... det kanske inte alltid är den lättaste saken att kräva och liksom ta in så många som man vill. Men jag uppmuntrar liksom ändå folk att göra det. Och barnmorska, herregud, att släpp in. Alltså, tänk efter, varför spelar du... hur försvårar det ditt arbete?
Det känns ju också lite som det här med partner. Att bara så här, känner man kanske sig lite hotad?
Ja.
Man känner sig kanske också absolut lite granskad.
Ja, men det är ju absolut
istället
så.
För att se att det finns så mycket fördelar med att ha flera stödpersoner där. Speciellt om man inte har möjlighet att vara inne på rummet, vilket väldigt många barnmorskor inte har.
Ja.
Då borde det bara vara jätteskönt att gud, det är några som håller på och fixar allt det icke-medicinska i alla fall. Vilket är en liksom, väldigt väldigt stor del av en födsel. Det är ju, liksom, har inte med det medicinska att göra.
Så. Men jag kan ändå uppleva att det har ändrats lite med tanke på också belastningen på vården. Att det är mycket positivare till doler och extra stödpersoner.
Kanske också att man är van vid det mer. Men däremot, alltså när det kommer till den kulturella aspekten, alltså vissa kulturer där man har mycket familj där och så, där är det också en alltså ren rasism.
Ja. Ja, absolut.
Absolut. Varför man tycker att det här är... Alltså det, man har hört så sjuka grejer om...
Nej, men det, och, ja, men jag har också hört det här, det finns... Eller folk pratar om att det är kulturellt skrikande, att folk skriker i olika kulturer och de här kvinnorna skriker så mycket när de föder. Alltså det...
Jag har hört, så, alltså jag har hört någon på någon praktik, någon barnmorska som påstod att också att det är vanligare för somaliska kvinnor att de har hög basalfrekvens på barnet till exempel. Alltså att de ofta har det för att barnet är lite mer stressat tydligen på dem, för de är så uppe i varv och så. Det där är ju farligt att påstå sådana här saker som är grundat i ingenting. Alltså som kan ha jätteallvarliga konsekvenser och som har allvarliga konsekvenser, det vet man ju.
Min hjärtfrekvens är väldigt hög just nu. Man blir ju förfärad. Alltså, och det här är ju det jättemånga som hör av sig till mig är oroliga för. Jag vill liksom inte gå in dit och redan innan vara orolig för att du har massa tankar om mig som du som baseras på absolut ingenting. Du känner inte mig. Åtminstone har jag en annan svart person med mig, så vet jag att den personen inte har massa förutfattade meningar om mig.
Så det här tänkte jag ändå skulle fråga er om liksom, för jag vet ju faktiskt inte det, hur du blev doula. Vi har inte hunnit dit. Nej. När vi har pratat. Men för mitt perspektiv har ju varit liksom, jag har ju varit väldigt okritisk till vården. Alltså jag har ju haft en väldigt liksom come with me inställning. Alltså när jag skulle föda barn själv så var det ju väldigt så här, jag kan tänka mig allt. Typ ge mig alla epidurala bedövningsmedel. Varför skulle man någonsin vilja föda hemma där man inte kan få tillgång till allt det här? Alltså min ingång i det har ju varit, det har ju verkligen inte kommit från något sånt liksom perspektiv där jag har varit intresserad av något naturligt födande. Eller liksom, jag kommer från en helt annat håll in i det här.
Jag litar på vården helt enkelt, att det här kommer väl de hjälpa mig med?
Eller liksom dels att jag litar på vården jättemycket, men dels att jag också hade noll kunskap. Alltså noll kunskap om det fysiologiska födandet. Fast jag trodde att jag hade det för att jag hade läst alla liksom vanliga...
Vad hade du läst då?
Jag hade läst liksom att föda och eller föda utan rädsla och alltså liksom så. Men på något sätt, jag gick också en sån profylaxkurs. Och det kändes ändå som att på något sätt så lyckades jag ju med all den informationen som jag tog in ändå komma längre och längre och längre bort från vad ett fysiologiskt födande är. Liksom.
Okej, okay, på vilket sätt?
Ja, men vi pratade om det lite, du och jag, och på att det här med profylax, liksom, då höll de ju på med det här att man ska nypa i låret. Ja. Och då är det ju så här...
Och så kunna andas igenom det?
Ja, man nyper låret och så ska man andas igenom. Men då nyper man i låret och då andas man så här... Alltså... Och sen,
vad var det här för profylax då?
Alltså
det var
någon... vanlig profylax. Vad kan man heta? Okay. Annas profylax. Alltså det,
det finns en som heter Annas profylax. Men hon kanske...
Jag vet inte.
Jag vet inte om man fortfarande lär ut det här hyperventileringen. För det känns ju som...
Det känns som en grått man. Eller liksom, men då nyper man i låret och så andas man så här. Och sen när det gör en under, då går man ju upp en växel. Man har liksom tre andningssteg eller vad det är. Men själva syftet med det är ju, blir ju så här. Nu gör det inte ont längre. Okej, nu gör det inte ont längre. Alltså att man ska överleva. Jag ska överleva den smärtan. Nu ska jag överleva. Och vi gjorde jag och min kille, vi nöp så mycket låret. Du vet. Vi övade verkligen på det här.
Och så nypa i låret. Det är liksom, och sen när det väl är igång, då är jag bara så här, vad fan?
Nej, men du, alltså,
det har inget med det här att göra.
Nej. Och också att så här, det handlar ju inte om... Om någon kanske hade gjort 1000 nålar och sagt så här, slappna av. Alltså så här, lagt sina händer på mig.
Möt det här nu,
var i det här.
Gå emot våga, att spänna
dig. Våga finna ner maxlarna, sjunk ner. Alltså, men det här var ju tvärtom, det här var ju liksom... Alltså så upp. Och sen, nu är det över. Åh gud vad skönt, nu är det över till nästa verk. Och... Liksom, jag kan ju reservera mig med att säga att det var kanske jag som uppfattade det så. Men,
men typ, jag är inte säker på det. Föder utan rädsla är ju var... ändå lite mer åt det andra. Alltså de försöker väl ändå... Där tycker jag det är ganska tydligt att man ska göra tvärt emot. Eller att man ska hitta den här avslappningen och vara tung och så vidare. Men det
jo, men det är
inte...
mycket snack om att vara tung och man ska tänka ner. Och det var liksom, men alltså det där gick mig liksom över huvudet.
Vad betyder det egentligen? Ja, det är svårt att förstå. Kanske.
Och att jag liksom inte lyckades uppfatta ordet oxytocin en enda gång. Nej. Under den här liksom, tiden som jag förberedde mig. Så att jag har ju kommit in i det här från ett helt annat perspektiv än vad jag kan tänka mig ändå att ni har gjort.
Mm.
Kan inte du berätta lite om hur du... när du liksom bestämde dig för att bli doula eller var det kom ifrån? Liksom.
The short version. Alltså,
ni kanske redan pratat om det här.
Ja, men vi kan prata om det.
Alltså det är ju att... Gud, kommer jag ihåg.
Nej, du men var jag, med på några födelser.
Jag var med... Tack, det är bra att du vet hur jag brukar börja. Ja, men jag var med på några födelser. Jag var med på min första födelse när jag var 19 år. Det var en kejsarfödelse. Och då, redan då att man bara... Wow.
Var det i Sverige eller Ghana?
Nej, det var i Ghana. Mm. Och wow. De bara la... Alltså den här det var ju inget snack om att hon skulle vara, alltså bebisen skulle vara på bröstet. Alltså absolut.
Höll de bebisen upp och ner?
Det minns jag inte.
Hon brukar alltså, hålla den som en gris eller något.
Det var liksom, det var väldigt intens. Alltså som en 19-åring. Och så såhär.
Ja, de slet ut det där barnet.
Nej, men det var ju fint liksom. Det var helt okej. Okay. Men du vet, jag hade ju aldrig varit med på en operation förut till exempel. Och de skar upp där. Och sen var det som att jag bara... Shit! Det kommer en person! Det kommer en person! Och sen plötsligt var den virad. Och så säger de bara... take the baby. Vet jag bara... Du vet, också när man bara... Hela kroppen vibrerar.
Skakar.
Och jag bara... Åh gud, hallå? Och så öppnade den ögonen och jag bara... Det här kanske inte skulle ha varit för mig. För att... Det första människan den här personen ser i sitt liv, det är mitt ansikte. Jag kommer ihåg att jag bara, look relaxed.
No stress.
Ja, och så pratade jag svenska med den. Så kommer jag bara, du kommer aldrig höra svenska igen. Och det här är helt otroligt. Och redan där liksom sås ju ett frö. Det är ju något särskilt som sagt. Men sen åren gick. Och så födde jag mitt eget barn. Och då kom jag att jag sa till min man att jag tycker att han skulle bli doula. Jag pratade om det med Emma då, som har förlossningsbaden. Att så här, du var ett jättebra stöd. Jag förstod verkligen hur viktigt stödfunktionen var. Och sen så var det ju att du skulle föda barn, Asabia, och syrra och min polare. Det var
samma år.
Och alla frågade då om jag kunde vara med. Och så var jag med på alla. Och så tänkte man ändå, visst jag är nära er, men det finns väl anledning varför de vill att jag ska vara med när de föder barn. Och då liksom frågade Emma, typ, finns det någon plats? För jag visste då att Emma hade en utbildning. Och också att det är ju dels att jag gillar att vara det där stödet, men också att det är ju magi liksom, att känna att jag tror att jag gör något bra här, plus jag kan få vara med om det här om igen. Vilken jäkla grej.
Nina, vi träffade Nina Champion som har vattnet går podden här utanför. Hon sa det att du var så bra när du var med i vattnet går, för att du hade ett otroligt lugn och du hade ett avslappnad när hon behövde dig prata. Jag sa det, ja, men man fattar liksom varför du är doula. Den där energin är ju precis det.
Ja, jag känner också
jag vill ju ha dig för att du var min syster. Jag kallade ju dig då, alltså att du var min doula redan då innan du var utbildad där, fast du var min syster, för jag visste att det här kommer ju du. Alltså det var jätteviktigt för mig att du skulle vara med. Annars kände jag att jag inte... Alltså om jag hade behövt välja Amat eller dig, alltså inte att jag hade valt. Jag kände att det var så viktigt att jag hade dig där. Det är väldigt talande.
Det har jag tänkt på väldigt mycket efterhand när jag har tittat på bilderna från din födsel. Att det finns några bilder på er, nu kommer jag börja gråta. Men det finns några bilder på er från efter när du blir sydd.
Ja.
Och du ligger i sängen med... Du och Sabia ligger i sängen tillsammans med Oppo. Och att de bilderna är helt otroliga. Alltså jag kan inte... Jag tittar på dem så många gånger och bara... Det här är sån intimitet. Och det är också, känner jag, en bild som jag inte har sett så mycket. Alltså att det är två systrar som är i den situationen tillsammans. Nej. Alltså man ser ju att ni är systrar och liksom... Men det är så... jag känner att de bilderna är jätteviktiga. Mm. Hur jag liksom ska förvalta dem sen och ta hand om dem i det här projektet. Men det har jag tänkt på så mycket. Din närvaro i bilderna från din födsel är jättespeciell. För det, den bilden är ju så intim liksom, när du ligger och blir sydd. Och du har den här bakplåten under rumpan. Liksom, och du ligger liksom på sidan och tittar liksom in i Oppos ögon. Ni ligger liksom mot varandra och du ligger och blir sydd. Alltså det är som en målning. Det ser ut som en så här, ja, den är, det är otroligt. Jag har ju jag delar ju mycket bilder på Instagram, men det är ju så svårt att dela på Instagram på grund av,
man är ju livrädd.
Ja, och jag har blivit avstängd två gånger redan, så jag kan ju liksom inte dela fritt eller
osensurerat.
Nej, och jag har ju till och med haft kontakt med Facebook och de har ju sagt liksom att det här är inte rätt forum att dela den här typen av bilder, så liksom jag funderar på nu vad jag ska göra med det och så, men att det finns så mycket bilder som jag känner...
Skriva en bok.
Så. Det är det, ja. Nej, men så det liksom, finns så mycket bilder som jag känner att jag verkligen längtar efter att få visa och skriva om vad jag ser i dem och vad jag upplever. Liksom.
Jag längtar också.
Så fint, verkligen. Men jag kände när jag kom in i födandet därför att jag var inte så upprorisk.
Nej.
Alltså mot vården eller mot... Jag var inte så upprorisk mot liksom systemet.
Och hur är det nu då?
Ja, hur är det nu? Ja.
Have you seen?
Well, hur är det för er? Hur kände ni er?
Nej, men jag kände verkligen, och jag var inte heller alltså när jag började barnmorskeprogrammet. Jag fick frågan igår, det här med när jag bestämde mig för att föda hemma. Och jag försöker alltid, jag får den frågan ofta, men jag vet inte, det såddes väl ett frö liksom på utbildningen. För jag minns att en av mina lärare som jag tycker ser upp till väldigt mycket och som är liksom en vettig människa, som hade fött många av sina barn hemma. Och att jag var ändå så här hemma. Alltså att det var
Freak.
Lite weird. Ja, verkligen. Men hon är ju normal.
Okay,
ja,
hippie lady.
Ja, men exakt. Men hon var just också inte den här stereotypen. Hon var liksom en bildad, vettig kvinna som hade valt det här. Så det där såddes nog något frö där hos mig. Men sen under... Ja, jag var nog absolut inte kritisk. Däremot, jag minns min första praktik när jag gick med en barnmorska som där jag kände att hon var liksom allt jag inte ville bli som barnmorska. Och jag lärde mig väldigt mycket av henne av den anledningen. För att jag förstod inte riktigt vad det var som var fel. Men jag förstod att det här kan väl inte vara det enda sättet. Och sen just att få gå med många olika barnmorskor och snappa upp att aha, man kan göra på ett helt annat sätt. Mm. Och det var framför allt, vi hade med Ida, min kompis och barnmorske kollega här i podden. När jag gick med henne en gång, alltså då fick jag som en riktig... Aha, upplevelse. Jag är så glad. Det var att min andra handledare var sjuk ändå, så då gick jag bara med henne. Och hon hade ett helt annat approach. Alltså verkligen så här, det här handlar inte om mig. Det handlar inte om att jag ska göra massa. Men jag som, också som student, man vill ju verkligen visa sina färdigheter. Mm. Och det handlar väldigt mycket om att göra hela tiden. Och vara snabb med att göra det. Snabb med att komma och klämma på magen. Dra i navelsträng. Alltså jag höll ju på mycket med det. Och hon var bara, nej. Hon bara, vi kan vänta. Alltså hon fixar det här. Och det var... för mig då revolutionerande. Jag hade inte fått lära mig allt det där.
Ingen hade väntat.
Jag visste inte att man kunde vänta. Alltså att det var en handling också att inte göra. Det hade jag inte alls förstått.
Så vackert.
Och just att vi, det här handlar inte om, alltså du behöver inte, du har en roll utöver att bara
det är så
göra saker
nu.
Säga saker, kommentera allting, liksom ha käft.
Men det är så sjukt nu tycker jag, när man står på andra sidan och man då är mer påläst. Och det ska man ju verkligen säga så här, alltså du och jag, vi är ju inte barnmorskor, vi är ju liksom intresserade av födande och liksom utbildade doulor, och det är ju något helt annat, men man vet mycket. Och då blir det ju som att helt plötsligt tänker man att alla vet det, men det blir ju så tydligt när du säger så här att jag visste inte ens om det här att inte göra.
Nej.
Och det är ju ändå så de allra flesta tror att en födsel är.
För det som ni har också unikt, som när man är doula, att ni har fått uppleva något som många barnmorskor inte har, att få följa, att dels känna den som man bistår, att få följa under graviditet och födsel och efteråt, det är sånt värde i det, och som jag önskar att fler hade kunnat få uppleva. Jag önskar också verkligen att fler hade fått uppleva en helt liksom instinktiv fysiologisk födsel. Alltså många framförallt förlossningsläkare som bara kommer in när det kommer till, alltså många har ju aldrig sett det. Fatta att man då blir rädd för det här och man, att det är svårt att förstå, som du sa, jag trodde inte att ett barn skulle kunna komma ut ur vagina liksom. Det är såklart, om man aldrig har sett det normala, svårt att tro på att det normala faktiskt fungerar.
Men det blir också det här mötet mellan liksom omvårdnad, alltså som man ändå tänker att nu när man vet mer om födsel så förstår man ju så här att väldigt mycket av en fysiologisk födsel består av omvårdnad. Mm. Liksom. Men i Sverige har vi ett vårdperspektiv på födsel. Det är, det är liksom vården. Och där liksom det medicinska och omvårdnaden möts, det är ju toppen att det kan mötas. Men det känns som att det behöver flyttas, alltså det behöver också finnas ett omvårdnadsperspektiv med i helheten. Mm. Om vi nu ska föda så här som vi gör i Sverige, så måste ju omvårdnadsbiten bli mycket mer central.
Mm.
För att liksom, ja, men i andra länder har man ju fler alternativ. Alltså att man kan föda på liksom klinik eller hemma. Eller, alltså att man, här i Sverige har vi ju inte det.
Kan inte ni starta en barnmorskeledd enhet? Alltså,
låt oss!
Ja, absolut att det är många som skulle vilja det. Men ni fattar inte hur svårt det är att skapa förändring i den här.
Jo, det är som en elefant.
Ryktade från Gudrun. När hon också hade gjort det. Det är också så här, det fanns en som riktade sig från en av de mest etablerade barnmorskorna i Sverige.
Eller de stängde den här ABC-kliniken på SÖS.
Södra BB.
Södra BB. Fruktansvärt. Alltså, var den personen som gjorde det, man bara, that's your legacy.
That's your legacy. Jag hoppas att du tänker på det när du går och lägger om
nätterna. Tack och hej.
Du sa ju det, att du läste ändå mycket, men att det gick över huvudet. Jag tycker det där är så svårt att få folk verkligen att förstå vad jag menar med liksom, hur känsligt födandet är för olika intryck. Och, alltså att det är ett sånt känsligt förlopp, det tycker jag är svårt att få fram. Alltså att folk verkligen fattar det om man inte upplever det själv.
Men det tycker jag är liksom egentligen kärnan med hela, alltså föräldrafrågan, om man ska säga, är ju att det finns ett före och ett efter.
Mm.
Och det är jättesvårt att prata, alltså när man är i efter är det väldigt svårt att prata till de som är i före.
Mm.
Och det här pratar jag ju jättemycket om i min bok också, att för det jag hör mest ju, både i egenskap av författare till den här boken, men också som fotograf och doula som ska vara med på födelsedag eller i efterhand, är att folk säger så här, varför var det ingen som sa?
Mm.
Och då vill jag poängtera att de sa. Mm. Alla sa. Alla har sagt. Men man hör inte.
Nej.
Alltså, för det gäller ju alltid, ju liksom, varför var det ingen som sa att det var så här på sjukhus? Varför var det ingen som sa att det var så svårt att amma? Varför var det ingen som sa att det var så här, att det var så här, att det var så här? Nej, men alla har sagt det här, men det går inte att ta in. Alltså det, och där, liksom, det är jag jätteintresserad av. Hur kan man prata om det här på ett sätt som går att förstå? Mm. För att det är ju samma sak nu när vi sitter och pratar om det här med liksom, när man har sett en fysiologisk födsel, då kan man inte ose den. Det finns alltid ett annat perspektiv, och det är ju de här som kommer sitta här och säga nu, ja, men ni har inte varit med på en födsel där det går åt helvete. Alltså,
jag har det.
Jo,
alltså, jag har också det.
Det går alltid att prata från det andra perspektivet som är liksom traumat, eller där barnet dör, eller när mamma får en förlossningsskada, eller att säga, ni är ju fan inte kloka som sitter och pratar om att det ska vara fysiologiska födslar, man ska föda hemma, och liksom, för att den andra sidan finns ju.
Mm.
Och det är så svårt att prata över de här gränserna, eller liksom de här sidorna. Det är svårt att båda kan finnas. Liksom. Och den ena kan också leda till den andra. Alltså att, och att så här, ja, men det kan också vara så att den ena förebygger den andra. Mm. Förstår ni vad jag menar? Och att det är jättesvårt.
Det är många nyanser, det är jättesvårt.
Ja, men det är svårt att det blir ett polariserat samtal. Liksom. Det blir det ju direkt. Alltså, det blir det ju om man pratar med en som har barn och en som inte har barn. Det är ett polariserat samtal. Liksom. Det är jättesvårt att mötas.
Mm. Hur gör man om man vill vara med? Om man kanske känner att jag är inte en vit medelålders svensson och jag skulle vilja vara med så att flera blir representerade. Hur gör man då?
Alltså då blir jag så glad om man hör av sig till mig. Och då mejlar man bara på svenskaforlosningar@gmail.com.
Svenska
har du annars, alltså känner du att du har tillräckligt nu med anmälningar? Alltså du har så att det räcker för boken?
Nej, nej, alltså jag har sagt upp som en, jag satt upp som en, ett antal med födslar, ja, som jag ska vara med på. Och det, jag har satt upp ungefär 25 stycken. Och jag har gjort cirka hälften.
Mm.
Så det är mycket, mycket kvar.
Okay.
Och det är ju, jag har ju sagt också att jag ska fotografera födslar det här året ut. Och eventuellt halva 2023.
Mm.
Så att det är ju ett långt projekt, mm, det här. Och meningen med projektet är att det ska bli en bok. Och att det ska bli en utställning, en stor utställning. Så, och jag känner att man får jättegärna höra av sig.
Mm. Alltså, alla kanske får höra av sig. Och ska man, har du några krav på vad, hur mycket man ska vilja visa?
Ja, man, mm, måste, det finns ingen anonymitet i projektet förutom att, och det vet ju du, att när jag lägger upp bilder på dig så taggar jag inte dig till exempel.
Nej.
Utan, men man ska vilja vara med ansikte.
Mm. Och kön.
Och kön. Mm. Alltså, det, man, om man känner sig osäker kan man ju titta lite på liksom förlossningsbilder som finns på Instagram till exempel och se, ja, men det är ju inte alltid man ser ett kön. Alltså, det kommer ju ut en bebis, det, man, det kan ju vara liksom. Och jag är ju också väldigt följsam när jag träffar de här personerna och anpassar mig efter vad, hur det känns och liksom. Men man ska ändå, det som är viktigast för mig är att man vill vara med och berätta den här historien. Mm. Det är ju liksom det som är det viktiga. Det är ju många som hör av sig och man kan uppfatta att deras önskan är ju kanske helst att få bilderna själv.
Mm. Ah,
okay. Och det är ju också det är förstår ju möjligt man, och det kan man ju göra, men jag gör inte den typen av uppdrag. Jag tar inte liksom betalt för att göra det här, utan nej, jag gör det här som en del av mitt projekt och det är en transaktion. Mm. Och det måste man vara medveten om. Sen så finns det ju alltid som är födsla en liksom aspekt av att det är ovisst och att det kan vara så att när man har varit med så vill man inte.
Nej.
Och då respekterar jag det. Jag kommer, mm, aldrig liksom publicera bilder eller mot någons vilja. Utan det bygger ju på att det ska vara en ömsesidig vilja att berätta om hur en födsel kan vara. Mm. Hur en upplevelse kan vara. Mm. Så det är ju själva liksom.
Det är väl också därför att ha alla de här mötena. Och så att man verkligen känner att alla vet vad de ger sig in på.
Ja, för det hade varit jättetråkigt för mig om att det hade uppstått i efterhand. Och det är mycket hellre då att man får säga, och det har jag haft liksom, familjer som har gått in i projektet och sen sagt innan födseln, mm, nej, det känns inte bra. Eller nej, jag kom på att du ska visa de här bilderna, det kändes inte bra. Eller liksom. Mm. Och då är det ju mycket bättre att man säger det innan. För att det är ju ett väldigt stort jobb att vara med på en födsel, det vet
gud,
vi ju allihopa.
Att
det, och man är jour och det är en stor insats, det kan ta lång tid, man är jättehyped up. Alltså det är mycket
fixa
energi
med sin, ja, familj. Och,
mm. Ja, så att det är ju en stor insats. Liksom. Så att jag vill ju att det gärna ska kännas vattentätt. Men om det ändå uppstår en situation som gör att man känner i efterhand, nej, jag vill faktiskt inte, det ändrar sig. Eller, men det är ju ett långt projekt också, det är de som var med. De första som var med, de var ju med för ett år sedan. Deras, mm, barn är ju stora, alltså de är ju ett år nu. Och så här, så att man kan ju ändra
sig. Tänker du
sig
göra någon uppföljning så? Eller det är själva födseln som är ett, inte prata.
Jag träffar dem efteråt, mm, och fotograferar liksom ibland en gång till. Mm. Men och jag har ju kontakt liksom med de allra flesta. Men alltså jag har ju en sån liksom löjlig dröm typ när man så här, något mål, någon målbild. Man ska, jag liksom gillar ändå att, mm, ha det. Att jag tänker att när boken kommer ut, alltså att, det, och att jag att kanske ska fira det liksom, och ja, att alla ska, att det kommer vara en massa barn där,
ja,
som liksom är med i boken, ja, att det ska ju kännas så mäktigt liksom. Men det är ju väldigt långt fram.
När är tanken att den släpps?
Alltså det blir ju 2023 då,
ja,
allra tidigast. Så att, och jag, alltså, det finns ju också, jag känner ju också lite att jag förstår ju mer jag jobbar med det här projektet och det bara växer och blir mer och mer komplext liksom, för att just att det är så många förgreningar och så här, okej, okay, ja, nu har jag varit med på massa födslar, men det är väldigt homogen grupp, okej, okay, nu måste det utvecklas, så nu måste jag jobba med att få in liksom andra typer av familjer, andra människor, andra liksom, det är en sak. Sen är det ju också så här, ja, men tvillingfödslar, snitt, vaginala födslar, planerade snitt, alltså det är massa olika liksom soft
historier du,
ja,
vill få
med.
Är det någon vill du göra en liten kontakt? Alltså är det någon särskilda födsel du önskar lite mer nu?
För men, att fylla på alltså tvillingfödsel, mm, hade jag jättegärna velat vara med.
Mm.
Och sen så finns det ju en sak som också är väldigt svår att prata om.
Mm.
Men det är ju att jag tänker ju att jag ska ha med en stilla födsel. Alltså ett barn som inte lever.
Mm.
Och det tänker jag att jag hoppas att det kommer liksom uppstå organiskt någonstans på vägen, att om jag finns där ute och jobbar, om det här händer, det här fruktansvärda liksom beskedet, eller att mitt barn lever inte i magen längre, eller liksom att någon kanske bara kan säga, men den här personen, Emilia, hon finns, hon kan vara med.
Mm.
Alltså, det är ju inte så att jag hoppas att det ska hända, men alltså, det förstår ni vad jag menar, men det känns jätteviktigt att representera det, för det händer, det är en födsel, det är ett föräldraskap.
Ja.
Så att det är ju någonting som jag liksom, jag fick en förfrågan precis när jag började projektet om att vara med på en stilla födsel, men jag fixade inte det.
Nej.
Det var för tidigt.
Ja.
Men att det är som alla de här, det är ju det här att det kräver en otrolig liksom fingertoppskänsla, men det jag hoppas är att allt det här ska uppstå liksom organiskt, och att liksom att jag jobbar på. Jag gör mitt bästa och liksom, och att då kanske det här liksom ordet också på något sätt sprids och liksom. Men jag förstår ju lite också varför man tänker så här, men det här måste ju ha gjorts. Alltså så. Det måste ju, liksom, det här måste ju någon ha gjort. Någon har gjort den här boken redan. Men
jag tror inte det.
Det har ju inte det, för att det är för mycket jobb. Alltså det är så sjukt mycket jobb. Och det är ju komplext att vara med på födelsedag. Man ska vara jour, det är liksom, och allt, det ska ju funka, det är ju det. Det ska ju, och nu har det ju varit pandemi också, så liksom minsta lilla förkylning har ju liksom gjort att det inte har gått och så vidare. Så att det, ja, jag kämpar.
Du kämpar på.
Det är vi tacksamma för.
Ja, men jag är så tacksam mot
er. Tack så hemskt mycket för att du kom.
Ja, verkligen. Du får komma tillbaka.
Jättegärna att berätta.
Ja,
tack. Tusen tack.
Puss och kram, guys.
Hej då med er.
Du har lyssnat på en podcast producerad av Ami och Fanna Produktion.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.